Idag är jag lite bunden, för annars brukar jag ju bara ta en text och så slå upp den och så köra igång. Men idag så är det så att det är en ordergivning från vår församlingsföreståndare. Ja, jag fick visst ett val. Kan du tänka dig att predika över bön och fasta? Och det kunde jag. Lite intressant. Jag tror att det var minst 7 personer som sa: står du där? Du ska ju stå där framme. Vet ni, det är något av det finaste som finns. Att stå där vid dörren och hälsa på dem som kommer. Och ändå godare tycker jag det är när jag har predikat. Att få stå där nere och hälsa på er. Det är minst lika viktigt som det är. Alltihopa är en helhet. Det kommer inte bli ett bibelord, utan det blir flera bibelord. Och jag ska göra en liten summering, en kortfattad summering om gamla... Alltså jag kan inte hålla på som när jag har bibelstudier, för då pratar jag en timme och drygt det, och då tycker de ändå att det är kort. Det vet jag att om jag skulle prata en timme här så var det nog många som skulle sagt att det var långt. Men gamla testamentet och fasta. Det fanns en påbjuden fasta dag som Mose la, och det var inför den stora försoningsdagen. Försoningsdagen var ju den dag när överste prästen tog med sig ett offer för sig och folket, och enda gången som man fick gå in i det allra heligaste i templet, det innersta där tabernaklet fanns, där bar han fram offret för sin och folkets skull. Och den dagen skulle man alltid förbereda med en fastedag. Det fanns andra perioder för folket, och det var, tycker jag, väldigt intressant att man fördes i fångenskap till Babylonien 580 ungefär före Kristus. Så i stort sett hela sydriket, de som fanns kvar i Juda, fördes bort utav Nebukadnessar till Babylonien. Och där fanns de i 70 år. Då började folket att fasta. Och man hade 4 gånger om året fasta. Man fastade, och då tänkte man på första gången som kaldéerna invaderade. De tog inte Jerusalem första. Andra gången så kom ju Nebukadnessar och bröt ner templet och förstörde. Och templet var ju en sån otrolig symbol för dem. Dels var det vackert, dels var det mäktigt, det var stort, de visste det som Salomo och de andra har fått vara med. Det var en otrolig högtid att få vandra till templet och fira den där gudstjänsten. Det bara bröts ner. Jag tror inte vi kan tänka oss hur grymt och hur det var för folket. Alltså det tog ju slut, men då fastade man. Nu är ju minnet som det är. Jag tror att det var så att det var en dag för Jerusalem förstör och en för templet. Ja, det vet jag inte. Men det var 4 i alla fall. Jag har haft barnbarn ett dygn. Hon vaknade 5:30. Och då kom hon till farfar. Så om det är något jag glömmer eller så kan jag få skylla på det, va? Det var en annan intressant sak som vi har med oss från Gamla testamentet. Hur många har läst Esters bok? En fantastiskt vacker bok. En utav de få bibelböckerna där Gud är inte nämnd. Guds namn är inte nämnd. Men Ester, hon var fascinerande. Hon som blev vald till prinsess eller drottning fick ifrån sin morbror reda på att du är satt där för Gud vill att du ska göra tjänst. Och det gjorde hon. Hon var lydig, och inför kejsaren så talade hon om vad som får på gång, och på det sättet så räddades det judiska folket. Och det firade man, Purimsfesten kallades den. Då hade man en fasta dag. Och det här var när hela folket hade. Sen fanns det en rad olika tillfällen när man fastade. Det kunde vara vid olyckor, det kunde vara vid krig, det kunde vara vid sorg, det kunde vara vid sjukdom. Kommer ni ihåg när konung David, Han gjorde ju bort sig med Batseba, det kommer ni ihåg. Och de fick ett barn och det första barnet blev sjukt och dog. Då berättas det om David att han fastade. Och det var väl också i viss mån en botgöring, men det var ju också för sjukdomen. Och då blev folk så förvånade, för sen han fick reda på att pojken var död, då gick han upp och åt, kommer ni ihåg det? Men då menade han, då var det ju färdigt. Sen fick de ju Batseba och David Salomo, som blev en av de viktigaste gestalterna i Gamla testamentet. Det är några personligheter som vi möter. En av de här fantastiska människorna som vi möter är ju Daniel. Kommer ni ihåg honom? Daniel och tre andra pojkar blir utvalda att tjäna vid hovet. Och då skulle de äta speciell mat och göra annat. Och de bad att få slippa det, för att de ville följa Mose reningslagar. Och det var ju lite kamp om det, men de fick det, och det visade sig att det står faktiskt att de blev godare i hullet än de andra, ungefär, om man ska säga det ordagrant. Och då ser ni kanske att jag inte har fastat på samma sätt som dem. Nej. Men, och Daniel var ju också den som var trogen när det påbjöds att man bara skulle tillbe kejsaren. De blev ju avundsjuka på honom, på hans sätt att vara. Och det var ju någon som lurade kejsaren och sa, nu ska man bara tillbe dig. Ni kommer ihåg kanske. Men det gjorde ju inte Daniel, utan Daniel var trogen. Så åtminstone en gång om dagen så böjde han sig ner, böjde knä och riktade sig mot Jerusalem och bad till Israels Gud. Och han blev ju tagen då, för det var ju någon som ville sätta dit honom. Och vem var det som fastade då? Kejsaren fastade. Han var ju tvungen att följa sitt påbud. Så att det var ju straffet som han fick. Daniel var att han slängdes ner i lejongropen. Då fastade kejsaren, för han insåg ju att detta var fel. Och han var ju den första som kom på morgonen och ropade, Daniel, Daniel. Och han var ju där nere bland lejerna och levde och var orörd. Sen behöver vi inte ta resten, för den var ju inte rolig. För det var ju de andra som kastades ner sen. En annan god gubbe är ju Nehemja. Som vi säger, du spårade ju på Gais förra gången. Men goda gubbar kan alla vara i Göteborg. Absolut inte behöver man vara gaisare. Men Nehemja var en. Och vad var Nehemja för någonting? Jo, han var munkskäck åt kejsaren. Alltså han såg till att han fick dricka och bredde det och hade ordning på det. Och så fick han höra om vad som hände i Jerusalem. Murarna var rivna och det var, han fick en sån sorg över det. Så han fastade och kom inför kejsaren och såg lidande ut. Det fick man inte göra, men kejsaren fattade tycke för honom. Och genom att han hade gjort det så fick han också kraft att bekänna, jag vill åka till Jerusalem för jag vill hjälpa till att bygga upp. Och så byggde de upp muren. Och där kom en intressant sak i den, för det blev ju kamp när de byggde upp muren. Folk runt omkring och de andra som inte ville att Israel skulle byggas upp, det blev ju kamp. Och då hade de en sak där, då hade de bön och arbete tillsammans. Så de bad och arbetade, och de hade ett vapen i ena handen och musliv i andra handen. Och så på en fantastiskt kort tid byggde de upp muren. Nehemja var en sån nyckelperson. Hur var det med Mose och Elia? Var det 40 dagars vanlig fasta för dem? Mose hade ju 40 dagar när han var uppe på berget. Va? Sen var han ner igen och såg kalven och alltihopa. Sen hade han 40 dagar till. Men på något sätt så tycker jag inte det var den fasta som vi pratar om här. Det var ju en väldigt speciell situation i en speciell sammanhang. Jag tror inte det var det här att frivilligt avstå, utan det var han var inför Gud på ett alldeles speciellt sätt, Mose. Och så var det ju med Elia också. Och Elias 40 dagar var egentligen det var ju egentligen en tjurputt då. När han efter den där dramatiska händelsen uppe på berget med Baals profeterna, så Ja, han tappar ju efter stora händelser och sådär. Så att han vandrade ju hela vägen ner till berget där nere där Mose hade varit. Kommer ni ihåg det? 40 dagar. Och han stod där. Och det var eld och det var våska och det var dunder och brak. Kommer ni ihåg? Men där var inte Gud. Men sen kom det en stilla susning. Och där fick Elia se Gud bakifrån. Det var lite speciella fasta dagar. Hur såg det ut på Jesu tid? Och Jesus hade säkert fastat själv på inför den stora försoningsdagen. För det var den naturliga fastedagen. Fariseerna fastade 2 gånger i veckan. Torsdag och måndag, och det var ju just torsdag tror jag Mose gick upp på berget och måndag tror han kom ner. Om det är annars är det tvärtom. Men det var de 2 dagarna, torsdag och måndag. Är det någon som har kört 5-2 förresten? Vi har ju fasta naturligt som en hälsosak och som vi har fått upp på 5:e var en sån där metod. Nu var det för 15 år sedan, det var i ropen, men det var ju att man åt mindre. Damer skulle väl ha 500 kalorier va, och herrar 1000 tror jag det var under de här. Det var en jättebra metod för flera personer. Det var många jag kände, en pastafrästare. Han gick ner 15 kilo för att följa den metoden. Så det var, men den liknar ju lite grann den här fariseernas. Och vi vet ju att ifrån samtal om... För Jesus utmanades, jag kanske kommer tillbaka till detta sen, men Jesus utmanades ju... Eller ja, det var till och med... men det var ju direkt fråga till Jesus. Varför fastar inte dina lärjungar? För vi fariserna fastnade och Johannes lärjungar fastade. Fastan var naturlig. Den fanns som i alla religioner, i alla tider, har funnits som en del av gudstjänstlivet faktiskt. Förra söndagen fick vi ju lyssna till om hur Jesus testades och prövades. Och det började ju med att han fastade i 40 dagar. Nu ska jag öppna Bibeln och läsa ifrån Matteus 6. Där skriver Matteus det som Jesu bergspredikan i Matteus. Och där skriver han i kapitel 6 om allmosor, bön och fasta. Det var 3 naturliga personliga gudstjänsthandlingar inför Gud. För att man hade tro, visat man hade tro. Ge allmosor, be och fasta. Och i alla de här så skriver, formuleras det med Matteus skärpa och struktur på allting på samma sätt. Så här skriver han om fasta. När ni fasta, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår, tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar. Utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. En oerhört stark grundprincip. Det finns gudstjänsthandlingar, saker som du gör som du bara ska rikta till Gud för den Gud är. Och inte för omständigheterna och det andra. Den rätta fastan, det var den som inte syntes att jag gjorde utåt. Och det är klart att det är polemik med fariseerna som proklamerade sin fasta 2 gånger om. Och till och med de klädde sig i säck och de strök aska i håret och annat så att det skulle synas att de såg speciellt lidande ut. Och Jesus säger faktiskt att det finns en lön. Då ska din fader som ser det fördolda belöna dig. Alltså vår drivkraft måste vara att frivilligt avstå. Och att göra det inför Gud för Guds skull. Men gör vi det så kommer vi få ett gensvar från Gud själv på något sätt. Nu har jag redan varit inne på den som var på nästa punkt. Men vi kan ta den här. För Jesus berättade en annan sak som handlar om, det är ju ungefär samma sak. Det här med, tullindrivaren och farisén. En liknelse som finns i Lukas 18. Det är farisén som går fram där i kyrkan och står högt i synagogan och talar om: jag fastar 2 gånger i veckan, jag gör det och det. Jag är inte som han, den där tullindrivaren där nere. Och då säger Jesus att han som stod där nere och sa, han var fattig syndare, han vågade inte resa på huvudet, han böjde sig inför Gud. Han var den som blev rättfärdiggjord. Han var den som fick Guds mötet i det sättet som han mötte Gud. En sak som vi gamla bibelläsare hade med oss jämt, men som den nya översättningen har plockat bort, det var ju efter, på den tiden sa vi ju förklaringsberget, men nu säger vi härlighetens berg. Det är ju bättre, eller hur? Men härlighetens berg, vet ni att det var där Jesus tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes gick upp. Och där uppenbarade sig ju Mose och Elia tillsammans med dem. Och Jesus förklarades ju på ett sätt. Men han, det var ju först och främst en markering, en styrka för honom för att kunna gå in i lidandet. Men när de gick ner därifrån så hade det ju hänt någonting med dem som var kvar. Det var ju en man som hade en pojk som hade någon form av epilepsi eller vad det var, som hade kommit fram med den här sonen och bett att lärjungarna skulle be för honom att han skulle bli fri. Kommer ni ihåg den? Och Jesus gör ju det, driver ut det här och ordnar det. Och där handlar det ju också om tro, och det handlar om mannens tro. Att allt är möjligt för den som tror. Och då ropade pojkens far: jag tror, hjälp min otro. Det är en fin bön. Men efteråt så frågade lärjungarna där då, varför klarade inte de det här? Varför funkade det inte för dem? Varför kunde inte vi driva ut den? Och då svarade Jesus: den sorten kan bara drivas ut med bön. Och där stod det i 1917s bön och fasta. Och ni vet det här, det finns olika kopior, skrifter på bibelböckerna. Man kallar dem för textarter. Och då, teologer ska ju alltid hålla på en del, menar jag. Nu menar jag inte den teologin som jag försöker ta fram. Men de här vetenskapliga teologerna, de ska ju få fram vilket var det riktiga, vilket var det äkta och vilket var först och sådär. Och då är det nog så att den mest ursprungliga textarten saknade just det här med fasta. Men det finns ju väldigt många texter. Och jag tror kanske att till och med Jesus sa det i det sammanhanget. För jag tror att det handlar om det som du var inne på lite grann där. Det finns en kamp mellan ont och gott. Och det finns en bön, en form av förbön, när vi går in i slagläge mellan Gud och ondskan till en person som står i slagläge mellan krafter, onda krafter och goda krafter. Och människan orkar inte, klarar inte av det här. Men då kan vi gå in i bön, en förbön. Det står om en god gubbe till som tjänade tillsammans med Paulus. Och det står att Paulus skriver honom att han kämpar dag och natt för er i förbön. Alltså han går in i kampen. Epifras eller vad heter han? Ja, det spelar inte så stor roll. Men det här, och då är, det menar jag så, och att jag tror att Jesus sa det, även om en del textarter inte har det, att fastan, det var en speciell bön. Det var inte bara den vanliga bönen som lärjungarna redan hade praktiserat. De hade ju varit ute och bett för folk. De hade lagt händerna på dem. De hade varit med om under och tecken. Man ser Jesus göra det, de hade fått göra praktik. Och göra det när de blev utsända. De hade fått vara med om det här mäktiga. Att se att det fungerade. Så de var ju lite molokna, de var ju slagna. Varför fungerar det inte för oss? Jo, det här var en annan typ av läge. Det var en tuffare kamp mellan ont och gott. Och då kan fastan vara ett sätt för människan att komma så nära Gud att man får vara med och förmedla segern. Den sorten kan bara drivas ut med bön. Ja, alltså Jesus säger inte särskilt mycket om fasta. Däremot så var det ju självklart, och det sa han då, det som jag var inne på förut, detta att när de fick kritik och lärjungarna fick kritik för att de inte fastade, då säger Jesus att man fastar inte när brudgubben är med, ni känner igen det va? Men det kommer en tid, då ska de också fasta. Och för den första församlingen, den unga kyrkan, så var det helt självklart att fastan fanns med som en naturlig del. Och då inte den här lagiskheten som fanns hos fariserna, utan det var i frihet och det var ett spontant och naturligt uttryck för Guds behovet. Låt oss aldrig komma dit att vi blir lagiska när vi talar om fasta inför varandra. Jag ska säga, jag har inte fastat särskilt många gånger och inte särskilt mycket. Men en gång fastade jag 5 dagar. Och jag kan säga vad det är, för en del vet, känner till det. Det var inför vi skulle vara på sommarbyn i Grebbestad 1 år. Och vad jag ägnade den tiden åt, det var att jag bad. Men jag drack faktiskt blåbärssoppa och nyponsaft och te och till och med kaffe. När vi hade samling med de här som skulle med på sommarbyn, för det var inför en sån samling, så var det en som kom fram till mig och sa, har du fastat den här veckan? Ja, sa jag. Jag hade inte berättat för någon. Jag såg det på ögonen, säger hon. Det fanns alltså någonting i min personlighet som Gud förmedlade, som gav styrka och auktoritet till det som jag skulle lägga fram. Och sen var det någon annan som jag pratade med där och sa, och så sa jag, ja men det var det ingen riktig fasta, sa den personen. Nej. Det finns säkert flera här som har diabetes. Det är direkt olämpligt att ni fastar. Om ni ska fasta så ska ni ju ändå hålla era regelbundna måltider. Det är ju idiotiskt att göra det. Det finns andra hälsosaker som gör att man inte ska göra det. Men det finns alltid någon form som vi personligen kan göra. Och då är det personligt. Det är det sättet du ska göra det för. Det finns inte former. Då kan det bli lagiskhet. Det kan bli krav. Det kan bli det som är fel. Och det ska vi aldrig komma tillbaka till. Men det var alltså det naturliga och spontana i gudsbehovet i den första församlingen som gjorde att man hade fasta. Men sen fanns det också en struktur som församlingen fungerade och församlingens ledarskap fungerade. Jag läser ifrån Apostlagärningarna 13, första 3 verserna. I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Symeon som kallas Niger, Lucius från Kyrene, Manen som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes, samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sa den helige anden till dem: avdelna Barnabas och Saul för den uppgift som jag kallat dem till. Efter fasta och bön la de sina händer på dem och skickade iväg dem. Här finns en fantastisk beskrivning av fungerande andligt ledarskap. Olika personer med olika bakgrund. De kom ju ifrån ända bort ifrån Kyrene i Afrika. Va? Och Niger, han var säkert där, han var nog svart också. Manen som hade alltså varit med i kungarna, eller ja, tetrarker var ju som Pilatus var där va. Och Saul, och det var en blandning, en jätteblandning, människor. Inte människor som är likadana och skapta på samma sätt, lika gamla och varit med om samma saker. Människor med olika bakgrund, olika gåvor, tjäna Gud i ledarskap i församlingen. Och vad hände? Ja, det var ju tv-sändningarna bröts, det brakade ner och så sa Gud högt och tydligt, alla hörde det, skicka iväg Saul och Barnabas. Nej, det var nog så att någon av dem här försiktigt sa, jag tror att det är dags för oss att bryta ny mark. Jag tror Gud vill att nu ska det bli nya tider. Jag tror Gud vill att Saul, som det står fortfarande, Paulus och Barnabas ska åka ut. Och då var det säkert någon av de andra som sa, det har jag också känt. Och jag tror både Paulus och Barnabas sa, ja, det här har vi också känt. Någon av dem kanske var tveksam. Jag vet inte riktigt. Och vad gjorde de då? Jo, då skickade de iväg dem. Nej. Vad gjorde de? De firade gudstjänst. De fastade när det hände. Och sen fortsatte de efter fasta och bön. Alltså nästa steg. Ytterligare. Det är aldrig fel att pröva Guds budskap. Och egentligen är det vi som församling. Det är inte den som står här och frambör ett budskap som till varje pris ska pröva det. Utan vi ska känna efter och pröva för att ta in och gå vidare och använda det. Och vi ska bekräfta när vi känner att det är rätt. Och vi ska göra det. Och jag tror att hittar vi sådana här former i församlingslivet så tror jag också att vi kan vara redo att gå in i tuffare kamp och tuffare strid. Och jag tror att det blir lättare för Gud att tala till oss direkt vad Gud vill och hur vi ska göra. Att fasta och bön är ett sätt. Och här handlar det om, faktiskt om ledarskapet. Men jag tror det gäller i allra högsta grad personligt också. Om du tror att Gud har en speciell hälsning till dig. Du får kanske den till och med. Någon förmedlar den. Ta in den, pröva den. Bered den, använd den. Pröva att avstå något. Fasta det med fasta för dig. Kan det vara ett jättesätt att söka vad Gud vill med dig här och nu. Man använder det också faktiskt sen när det står om hur Paulus och Barnabas fungerade i församlingarna. Så de stannade ju kvar och bildade församlingar. Och en del ställen stannade de kort tid på. Men den här första resan efter Cypern upp, den var oerhört dramatisk. Alltså den högt upp mot 1000 meters höjd i mindre Asien. Alltså nuvarande Turkiet. Rövare och grejer. Och det hände ju hur mycket som helst. De reste upp och reste runt i de här orterna där det inte hade funnits någon kristen förkunnelse. Började ju alltid synagoga. Ofta så fick de ju några som lyssnade. Ibland blev det motstånd och så gick det vidare och så kom de. Och ibland fick de ju lämna och de blev både stenade och allt möjligt under den här perioden. Men sen står det om det här att när de återvände till sina församlingar som de hade varit på vägen tillbaka. Så står det i Apostlagärningarna 14:23. I varje församling utsåg de också äldste. Och efter bön och fasta anförtrodde de dem åt den Herre som de hade kommit till tro på. Alltså ledarskapets sätt att pröva. Är detta Guds vilja? Är det rätt personer? Är det här på det sättet vi ska göra? Att avdela tid, satsa tid, prioritera tid för att lyssna in vad Gud vill. Sen bekräftar man det man tror genom att lägga händerna och be för dem. Ja, jag närmar mig nästan timmen, men det lovar jag att jag inte ska ta. Två bibelord till. När jag pratade om almos och bön och fasta så finns det ett gäng här som har varit på lektioner, förstår ni. när vi läser Matteus evangeliet och fått lära sig att de här allmose, bön och fasta, de svarar mot tre viktiga punkter i det väsentligaste och viktigaste budet som låg som en grund på den heliga judiska tron, nämligen det som kallas för Schema. Hör, Israel, Herren vår Gud, Herren är en, och du ska älska honom av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft. När Jesus får frågan av en skriftlärare, en positiv fråga, inte ett sånt där stridssamtal som finns, vad är det viktigaste? Då säger Jesus att detta är det viktigaste, och du ska älska din nästa som dig själv. Gamla testamentets grunder duger gott och väl för oss i den nya församlingen, i den nya kyrkan. Grunden är lagd, men vi måste läsa med Jesus för ögonen. Då finns det fantastiska grundkorn och inspirationskorn i Gamla testamentet. Och tolkningen, rabbinska tolkningen, var ju att älska honom av hela sitt hjärta, hela din själ och hela din kraft. Det stämde faktiskt på det här med allmosor, bön och fasta. Att det var gudstjänsthandlingar som visade att jag ville älska Gud av hela mitt hjärta, av hela min själ och hela din kraft. Av hela vår personlighet, av hela vårt inre. Hjärtat stod ju som symbol på Jesu tid. Idag skulle vi väl kanske säga, även om det inte låter så häftigt, av hela vår hjärna, va? Allt som finns, allt som vi tänker, allting som vi gör, kärleken till Gud. Och det går inte att säga till någon, du ska älska honom eller henne om man inte själv vill. Och vi vet också att den kärlek vi kan ge, den är beroende av den kärlek vi har fått. Vi bär med oss saker som vi inte kan styra över. Och vi vet att kärleken förändras, växer, utvecklas. Ibland svämmar det eller tar det slut och det händer saker. Och ibland får vi gå skilda vägar för att vi orkar inte, vi kan inte bearbeta och gå vidare. Hur är det med kärleken till Gud? Och det är klart att det är på samma sätt. Det är precis på samma sätt. Vi har så otroligt olika förutsättningar att ta in och ta emot kärleken Gud har gett oss. Vem vet det bäst? Gud. Han är egentligen den som känner vår personlighet starkast. Han har bevisat i Jesus den här kärleken. Men vi har olika förmåga att ta in den och ta emot den. Men den kärlek du får i mötet med Gud, det är den du kan leva på. Och det är den du ska använda, det är den du ska bruka, det är den du ska utveckla. Och jag nu vet jag inte om det var på... Det var en gång vi hade här på i Matteus, när jag själv kände det här. Alltså att jag var inne i en period när att, ja, jag har tappat lite gnistan här nu. Vad gör man då? Ja, gå tillbaka till grunderna, gå tillbaka till upplevelserna, gå tillbaka till bibelordet. Ta in det du varit med om, friska upp det, använd det och satsa på att ha dina gudstjänsthandlingar för den helige. Ett annat bibelord till sist som Per citerade från i söndags. Och jag tror detta är ett mycket viktigt nyckelord för den som vill leva nära Gud. I Romarbrevet 12 skriver Paulus: därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som helgar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott, behagar honom och är fullkomlig. sinnets förnyelse stod det i gamla. Och sinnet står just för det här. Inre funktionen, hjärnfunktionen, alltihopa. Vi kan gott lägga med känslorna och det som handlar om det också. För det är en del av det. Men det är hela den här. Och vad säger Paulus att det här är? Jo, genom faktiskt att du och jag avstår något. Gör något med vår egen kroppsfunktion och det vi gör. Vi gör det för Gud, så är det ett levande och heligt offer. Vill du komma närmare Gud? Vill du hitta Gud? Vill du hitta Guds vilja, ditt liv, andras liv? Det finns en väg, och det är att lämna något för att söka Gud. Det kan vara fasta. Det kan vara mycket mer. Och det är starkt det här. Anpassa er inte efter denna värld. De förändringar som vi har upplevt i kyrkan. En del av de här förändringarna är ju jättebra. Det var ju sånt som inte var sunt givetvis förr i tiden. Bland annat hur vi mötte dem som vi till och med kallade för avfällingar. Vi uteslöt människor i församlingarna. Vi bedömde vem som hade syndat och inte syndat. Vi ska välsigna. Vi ska ta med alla. Vi ska aldrig utesluta någon överhuvudtaget. Och visst var det saker som är friskt. Men det finns också saker som vi har anpassat efter tiden. Och det har vi personligt och det har vi. Och det finns alltså som ett hot det här. Att tidsåldern och det som händer, du var ju inne på några saker som är omöjligt idag med allting som strömmar över oss, som alla budskap som finns, som tar tid och som ockuperar och som finns med i vår innersta personlighet. Och jag tror faktiskt, Kristoffer, jag tror att det är en fasta, det med är, att avstå från det. Jag tror att den kan vara lika viktig som det kan vara för någon att avstå från mat. Och jag tror att det finns flera av oss som behöver det. Och hur är det med vår ungdomsgeneration? Det finns en massa saker i. Och det finns också den andra vägen. Vad är den? Förnyelse. Det finns en Guds förnyelse. Och vad är Guds förnyelse? Ja, för det första är det att han strömmar på med mer kärlek. Ny kärlek. Kärleken igen. Så du kommer nära honom. Men det finns också i det. Det finns också där utmaningen. Att Gud, och det är farligt, förstår ni? Det är farligt att be. Det är farligt att söka Gud. För jag lovar dig. Han kommer utmana dig att göra någonting som du inte tror att du ville göra. Eller skulle göra. Och ibland kan det vara. Det kan vara ett litet test för Gud. För det som han sen vill göra. Alltså vi läste om detta. Jesus prövades. Men vad var löjligt. Inte skulle djävulen kunna lura Jesus och göra någonting. Han som var Jesus. Jo, han var Guds son. Men han var en människa. Precis som vi. Han hade alla möjligheter att luras och frestas. Men han var trogen Gud i sin kärlek. Jag kommer inte ge ett program för någon enda hur ni ska fasta eller vad ni ska göra. Men jag utmanar er till att testa detta. Att personligt förändra ditt liv tillsammans med levande Gud. Det finns ett personligt sätt för dig som kommer leda dig vidare på det sätt som du behöver. Fastan är en sån möjlighet. Bönen ska det alltid kombineras med. Och den viktigaste delen är den du gör personligt tillsammans med Gud. Varför? Jo, han älskar dig. Varför? Det är obegripligt. Hur kan han älska oss? Han älskar oss inte för att vi har gjort någonting eller för att vi kommer att göra någonting eller för att vi skulle kunna göra någonting. Han älskar oss för att vi är skapade av honom. Och han har visat det i Jesus. Idag, gudstjänsten, ett sätt är att ta emot den här kärleken. Att inspireras, att utmana. Kanske ta ett löfte, kanske gå vidare på något sätt. Använd den här beredningen som vi har möjlighet till att göra det som du behöver göra här och nu. Tack Gud för din enorma kärlek. Förlåt oss att vi anpassar oss efter denna världen och glömmer gå in i närkontakt med dig själv. Amen.